There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hello? Is this thing on? 1, 2, 1, 2. What is this? I'm in a podcast? That is fantastic. What is that? I don't really know what a podcast is. Is it some type of pod, but you have a cast in it? Or do you cast away? I don't really know what this is. Someone told me to sit at this spot. Is your computer in front of me? Is this recording? Can I hear myself? I don't even know what this is. Am I thinking to myself? Am I talking to myself? Why am I talking to myself? No one is here. No one's going to listen. Is anyone listening to this? Is this online? What's online already? I don't even know what online is. Podcast? I don't know what a podcast is. That's splendid. Anyways, this is the week's selfie. I hope you enjoy it.
Med dig, Linus. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag har precis kommit från golfbanan här nu. Kom 4.
Grattis.
Jag har en ganska bra 67a med en fantastisk caddy på vägen. Så det har varit en bra dag.
Oj, vem kan den här fantastiska caddyn vara då?
Hon bor ju i min lägenhet också. Så att det, hon är ju väldigt trevlig och god och underbar och alldeles fantastisk människa.
Men det är bra. Vad bra. Härligt. Kan inte du berätta lite för, om dig själv liksom, för de som inte vet vem du är?
Ja. Jag kan börja från början då. Jag är född och uppvuxen i Gottskär som ligger strax utanför söder om Göteborg. Jag började spela golf när jag var 9. Tog de mig ut på golfbanan första gången och jag fastnade stenhårt direkt för att spela golf. Jag levde på golfbanan när jag var i de yngre åren. Min mamma brukade köra ut mig när jag var och runt 10 så släppte hon av mig vid 8 på morgonen och hämtade mig 8-9 på kvällen och bara gick runt och spela och chippa och putta. Och det var nog de åren som gjorde mig till den golfaren jag är idag, som la grunden i alla fall till den golfaren jag är idag. Så golf har väl egentligen varit det jag har gjort i hela mitt liv. Upp och ner berg- och dalbanor, men om det är någonting som har varit konkret som jag vill göra så har det alltid varit att bli golfproffs. Jag var väl lite halvstökig när jag var yngre. Skulle jag vilja säga, så att golfen låg väl lite på tredje, fjärde, femte växeln skulle jag vilja säga. Inte riktigt på min första prioritet. Men,
I vilken ålder då?
Ja, men när jag var runt 13-14 så var det mer intressant att försöka hitta en moped och umgås med tjejer och hitta lite alkohol någonstans för man skulle göra lite dumma saker. Så att, men man fick ju ta sig ut de åren också. Så det var ju skönt.
Ja, det var väl för väl.
Mm, det var ju skönt. Får man ju säga. Men vem är jag? Jo, jag har i alla fall hållit på med golf. Jag har varit fruktansvärt intresserad av mental styrka. jag vände mig väl ganska tidigt till sportpsykologer och sådana saker. För jag var väldigt, hade väldigt svårt med att just fokusera på en sak samtidigt. Vara i nuet, som alla sa till mig att jag skulle bara och träna minst 4 timmar på driving ranchen. För annars så kommer du inte bli bra och du måste kunna fokusera så här och så här länge. Och jag upptäckte väl väldigt tidigt att det kunde inte jag. Jag fixar inte det. Så att jag var aldrig duktig på golf när jag var yngre. Jag var helt okej när jag åkte över till USA. Men jag var aldrig något underbarn, var aldrig med i något landslag.
Vad var det som gjorde att du blev bättre när du kom till USA jämfört med Sverige?
Jag tror att jag äntligen insåg att det fanns inte en väg till att bli duktig på golf. I Sverige har vi ett fantastiskt system med golfen. Just för att bygga upp ungdomar och alla ska vara med. Det är billigt att spela golf för ungdomar, även om kanske inte många tror det. Men så är det inte speciellt dyrt. Klubbarna har väldigt fina och bra medlemskap för ungdomar. Väldigt bra ungdomssektioner. Men just när man kommer upp den här åldern där man kanske faktiskt ska börja satsa lite på golf, så tycker väl jag att det har varit ganska enformigt. Att man ska lägga mer tid på träning, väldigt mycket på processen. Väldigt mycket skulle jag vilja säga att det är för lite fokus på att få bollen i hål, som jag brukar säga. Och när jag kom över hit till USA första gången när jag var 18 år så grät jag nog varenda kväll när jag kom över hit. Jag grät hela flygresan över hit. För här åkte jag från lilla Gottskär, Onsala, en liten bortskämd liten slyngel från Onsala och skulle helt plötsligt ta mig till Arkansas, Little Rock i södra USA där man bytte ut kanske kräfter mot majs och bröd och kött och inte inkränkta amerikaner som inte visste någonting om världen. Det var så jag tänkte. Jag hade fruktansvärt svårt när jag kom över och förstå att inte folk hade mer en öppen syn som jag hade. De var väldigt trevliga utåt, men så fort man klagar på någonting så var det liksom, ah, men om du inte tycker om detta så kan du väl dra hem då. Så att, jag hade fruktansvärt tufft i första tiden jag kom över.
Vad var det som gjorde att du stannade då? Om du hade så tufft och mådde så dåligt?
Mina föräldrar, tror jag, helt ärligt. Jag grät varenda dag på Skype och ville bara åka hem. Jag ville bara höra dem säga, kom hem. Mamma grät. Pappa var stark och sa till mig, men ge det en dag till. För någonstans där så har man väl alltid haft pappa som man vill väl inte erkänna, men han har haft rätt med det där att man inte ska ta några förhastade beslut när man är ledsen om sin framtid. Och efter liksom någon månad hade gått vidare så funkar det ändå rätt bra och jag kände liksom okej, ja, men det kanske inte är så jäkla illa det här att vara här borta i USA. Det är ju faktiskt ganska skönt väder, det regnar ju inte lika mycket som i Sverige och golfbanan är ju faktiskt ganska trevliga. Så jag började äntligen börja tänka lite mer positivt. Och jag hade väldigt tufft med golfen första terminen ändå. För jag kände mig väldigt nervös. Och kände att jag hade svårt att komma in i gänget liksom. Men sen när vårterminen kom. Så då var det tufft att åka tillbaka. Jag var hemma i Sverige på julen i 2-3 veckor. Men när jag väl kom dit så kände jag. Nej, nu jävlar. Nu ska jag fan mig klara av det här. Och jag började titta på många av mina lagkamrater som hade såna fruktansvärt dåliga golfsvingar, många av dem. Men ändå så fick de i bollen i hålet snabbare än vad jag fick. Så började jag tänka, liksom, okej, om du ska sluta fokusera så himla mycket på hur du får bollen i hålet utan bara få bollen i hålet. Och det var nog den stora vändpunkten för mig, att jag kände att jag kanske lämnade lite av det svenska perfektionist-tänket just med svingen ska se ut så här, annars blir det inte bra. Kan du inte slå en fail blir det inte bra. Och det kanske är svårt för folk som inte förstår golf, men det är att man just inte kanske, bara mer liksom, bara bollen kommer dit där den ska, spelar ingen roll hur den kommer dit. Och med golfen så kom nog även min mentala inställning på att kanske börja öppna min egna sinne lite och kanske förstå andra människor bättre. Just att amerikanerna var så olika. Och det är väl värt att nämna att i mitt lag så hade jag 2 killar från Venezuela, 1 kille från Kanada, 1 kille från Australien,
en annan svensk och även tror vi hade en kille från Colombia också. Så vi hade oerhört många olika kulturer och även tjejlaget som vi umgicks med, så hade vi Chile, vi hade Norge, vi hade Frankrike, så man fick bara en bomb med kulturchockar rent av. Och det var fruktansvärt lärorikt att lära känna så många olika människor. Och killen från Venezuela som heter Felipe, vi hatade varandra vårt första år. För han hade samma kulturchock som mig. Han kom från sitt säkra lilla Venezuela där han hade haft sin egna maid som tog hand om allting där. Till att komma till USA liksom, där allt var annorlunda. Det var inte hans lilla värld. Jag kom från lilla säkra Sverige och det var inte min lilla värld. Så vi hatade varandra. Men nu är vi nog bland de bästa, riktigt, riktigt bra vänner. Och det var nog för att vi båda växte upp. Så att USA var nog rent av en personlig plan, inte bara golf, det absolut bästa som någonsin kunde hänt mig för att växa upp som människa.
Lite som lumpen då, kan man nästan säga.
Att min fyraåriga lumpen skulle jag vilja säga.
Ja, precis.
Och sen var det ju även fantastiskt att man fick en utbildning. Och jag, ingen annan i min familj som har gått på högskolan. Så jag hade väl aldrig den bilden att jag var tillräckligt smart och klara av skolan. Det var alltid den här ständiga att ja, men det är ju, de andra har inte gjort det, spelar ingen roll om jag gör det heller. Men efter mitt första år så fick jag väldigt bra betyg. Jag fick nästan MVG i alla ämnena. Och jag hade aldrig öppnat en bok på gymnasiet. Jag var alltid den killen som gjorde allt han kunde för att fuska på proven. Eller göra någonting för att liksom slippa göra det man egentligen skulle göra. Och vara öppna boken och plugga. Så jag insåg själv att när jag faktiskt lyssnade på lärarna och tog anteckningar att jag är ju faktiskt inte så jävla dum i huvudet. Jag kan ju fixa detta. Så då blev det en fantastiskt rolig möjlighet för mig att få bra betyg. Och jag blev faktiskt invald i en Phi Kappa Phi heter det. Det är en sån honor society för outstanding students. Alltså studenter som har varit fruktansvärt duktiga i skolan i psykologi. Så man blir invald i en sån förening kan man säga. Och då var man tvungen att ha 3,9, ungefär 3,8 till 4,0, vilket är väl i snitt, ja, det är väl 19,5 eller någonting om man räknar i Sverige. Jag vet inte riktigt vad systemet är i Sverige, men så det var ju jätteroligt. Och sen blev jag academic all-american, så att det är när man är duktig på golf och skolan så får man en sån utbildning. Och det var också väldigt kul att man faktiskt fick det här diplomet med en utbildning, så man har en liten bakgrundsgrej. Så att där lärde jag mig oerhört mycket och jag är oerhört tacksam för min coach som stod ut med mig mitt första år. Så att ja, det är väl den resan jag gjorde där i alla fall.
Kul, grattis. Hur var din uppväxt?
Mitt i klunken. Fantastiskt skulle jag vilja säga. Det var nog både det som gjorde att jag hade det så svårt att åka någon annanstans. För
jag hade det för bra helt enkelt.
Jag hade det för bra. Jag fick precis vad jag ville. Vill jag ha en ny driver fick jag en ny driver. Vill jag ha en moppe så fick jag en moppe. Vill jag ha mat så fick jag mat. Och det gjorde mig när jag var yngre, var jag väldigt oerhört självständig. Jag vet att min mamma berättade för mig att när jag var 5 år gammal så kom jag in och sa att nu vill jag ha mat. Och då jobbade mamma och sa att nej, men du får vänta lite Linus, för jag måste jobba färdigt. Och en halvtimme senare hade jag ringt henne från restaurangen på andra sidan gatan och sagt att nu har jag ätit oxfilé här, så nu får du komma och betala. Och mamma blev aldrig arg över det. Hon tyckte mest att det var roligt att jag tog sådana initiativ liksom. Och när jag ville leka
att
med
att du var Emil i Lönneberg.
Ja, enkelt. Jag heter Emil i andra namn också, så det är ju ganska ironiskt på ett sätt. Och jag kommer ihåg att mamma berättade att när hon inte hade tid sa att inte orkar han köra mig till någon kompis, så ringde jag deras föräldrar och bad dem komma och hämta mig. Så att då stod de där och så undrade mamma, vad gör ni där? Och Linus ringde oss och jag skulle hämta honom, och då var jag 4-5 år gammal liksom. Så att,
bra, initiativrik.
Men, ja, väldigt initiativrik, men jag kanske skulle fått lite tillsägelser för de grejerna jag gjorde, men det har gjort
men mig. Men å andra sidan så var det inte heller bara negativt. Jag menar, du visar framfötterna och du är på. Jag menar, Vad skulle du egentligen vilja ta för tillsägelse för, av det?
Jag vet inte ens, jag har nog inte lyssnat
överhuvudtaget. Det är en bra egenskap. Sen gjorde du säkert jättemycket annat som var busigt och dumt också.
Ja, jag sprutade ner hela bageriet med en vattenslang för att jag blev sur på en av bagarna. Och jag sprutade ner hela släkten med en blandsläckare när jag var 5 år gammal. Men jag fick aldrig liksom, det var inga... De blev aldrig... Mamma hade tålamod av guld. Tyvärr har jag fått mina bröder som min pappas tålamod och inte har något tålamod själv. Men...
Det är tur att det var mig då.
Ja, precis.
Som har lite tålamod. Ja.
Så att nu har ju du rollen som min mamma, de grejerna. Det tycker ju du är jätteroligt. Så att, nej, men skämt åsido, det var fantastisk uppväxt. Jag växte upp med underbara föräldrar, underbara bröder. Men som sagt, alltså, jag fick lära mig när jag kom över hit, och det är det jag menar med att komma till USA var det bästa som kunde hända, så att jag fick lite...
Det var som en käftsmäll, ja, en fruktan, av verkligheten liksom.
Ja, en käftsmäll i alla fall ett halvår innan jag kom på att det var faktiskt jag som det var fel på. Det var inte USA det var fel på, det var jag det var fel på.
Och egentligen så tycker jag inte du ska säga att det var fel på dig. För det var det inte. Du kom från ditt trygga Sverige, du hade en helt annan uppväxt, en helt annan syn på livet. De är från Arkansas, de har en helt annat synsätt. Helt annan uppväxt, helt annan kultur. Så jag menar, inte generalisera på det sättet och säga att det var fel på dem, det var fel på mig, utan liksom, det var en kulturkrock och nu har du hanterat det och lärt dig leva med det, och idag uppskattar du det.
Jag skulle vilja säga, det var inte fel på mig, men jag valde väldigt mycket att tycka och tänka att andra människor inte gjorde rätt, för de gjorde inte som mig. Och det var det jag äntligen fick lära mig, att bara för att de inte såg på världen från mitt perspektiv, så betyder inte det att de var sämre eller bättre för det. Och jag fick väldigt intresserad av det. Jag föll verkligen in i psykologi av en ren slump. Från början var det bara för att jag ville ha någonting som var liksom inte så mycket matte. För jag kände liksom inte att jag var sugen på det. Och då föll jag in på psykologi och hade en del fantastiska lärare på universitetet som verkligen, alltså, jag insåg själv att det där är så fruktansvärt intressant. Och speciellt när vi hade mycket klasser med personlighetspsykologi och barnpsykologi. Jag kommer ihåg ett oerhört starkt minne jag hade mitt andra år på college. Då hade jag en klass som heter Developmental Psychology, och då studerade vi barn som var upp till 12 år gamla. Hur just mamma och pappas kärlek mot sina barn och hur du behandlar dina barn påverkar dig för resten av ditt liv. Och då såg vi videos på en tjej som var 5 år gammal, som det enda hon ville göra det var att mörda sin lillebror. Hon har huggit med knivar i dörren och gjort allt hon kunnat för att mörda honom. Hon var adopterad, men det visade sig att den här lilla tjejen blev våldtagen. Hon var 8 månader gammal av sin styvfar, som den familjen var innan. Och rent av bara kastad på marken liksom. Aldrig fått någon kärlek, och just att det här med conscious, alltså just den här, alltså medvetenheten och ömkan för andra människor, den är ingenting man är född med, utan det är någonting,
egen
samvete är ingenting du är född med, utan det är någonting du lär dig, och speciellt från de första 9 månader av kärleken från din mamma och pappa. Det var
jo,
så
precis,
hemskt.
Så vad ska man veta? Man kan ju inte heller veta vad som är rätt och vad som är fel om aldrig någon har sagt det till en heller.
Nej, precis. Och då fick vi följa henne då i nästan 8 år av ren, alltså stenhård, alltså psykologi och terapeut. Det tog dem 8-9 år innan de fick henne till att kunna förstå vad hon hade gjort. Och fick vi se när hon var 12 år gammal att hon kunde gråta för första gången. Och vi pratade om den här klassen också, även att en väldigt intressant sak om det här har lite att göra med varför jag förstår varför jag hade en fruktansvärt bra uppväxt. Och då frågade våran lärare oss om när var ert första minne? Och då satt alla och tänkte, och så räckte vissa upp handen. Ja, jag kommer ihåg när jag var 2 år gammal och fick en smäll av pappa för att jag kastade något i marken, förstörde någonting. Ja, jag kommer ihåg när jag fick en smäll av pappa då, när jag fick den av mamma och allting sånt här. Och jag satt och tänkte liksom att, alltså, jag kan inte komma ihåg någonting. Och våran lärare berättade för oss då att ju bättre barndom du har haft, ju sämre minnen har du. Alltså du har inga minnen. Och jag, mitt första minne jag har är när jag är 5 år gammal och fått min en cykel och cyklar runt i huset. Och ja, körde runt inne på trägolvet med en ny cykel liksom. För det var ju helt fantastiskt att jag hade fått en cykel. Och då insåg jag själv alltså vilken fruktansvärt härlig barndom jag har. Och jag kommer inte ihåg nästan någonting från min barndom. Och det har väldigt mycket att göra enligt då, olika analyser. Att ju bättre barndom du har, ju sämre minnen har du. Och oftast är det ditt första minne. Om du har ett tidigt minne innan du är 3 år gammal så är det negativt. Och det är också det att jag fick en fruktansvärt härlig grund från mina föräldrar. Och jag är oerhört tacksam för det. Och det är nog det som har gjort att jag har kunnat tackla väldigt många saker som har hänt i livet. Och kunnat köra på och tänka positivt. För jag skulle vilja säga att jag fick de här riktiga slagen i magen har jag fått nu de senaste åren istället. För fram tills jag var 22, 23, 24 år gammal så hade ingenting negativt hänt mig i livet. Och så tror jag att de åren har verkligen liksom fått mig att må bra som människa.
Och vad skulle du säga är den största skillnaden på att bo i Sverige eller bo i USA? Om du väger fördelar och nackdelar? Och...
Ja, alltså fördelarna med att bo här borta skulle jag vilja säga är enkelheten. Och jag skulle vilja faktiskt säga att jag älskar att folk är så fruktansvärt patriotiska här borta. Alltså jag måste faktiskt säga det, att jag älskar att folk älskar sitt land här. De kan ställa sig upp och hålla sig för handen, för bröstet och sjunga nationalsången. Och jag tycker det är oerhört skönt här borta att man blir inräknad i kulturen här borta så länge man bara liksom följer deras regler och är okej. Och jag älskar det att man blir en del av samhället, och det är ingen som bryr sig om man är från Sverige, Norge, Danmark, Afghanistan, Finland. Alltså var du än är ifrån. Utan du blir invald i deras, så länge du följer deras grejer. Och enkelheten menar jag nog mer med att just man, det är lätt att ta sig runt. Folk är väldigt positiva. Folk vågar prata med dig. Folk är inte så skygga. Och det är väl en sak som jag känner i Sverige, att vi har sånt fruktansvärt fantastiskt land. Och men det är nästan ofint att inte vara stolt och det är nästan ofint att vara stolt och vara svensk.
Mm.
Och det tycker jag väl är tråkigt, att det är nästan ofint att vara stolt för att vara svensk.
Ja, eftersom att vi har ett fantastiskt land.
Ja, det handlar inte om att vara rasist. Jag är inte rasistisk överhuvudtaget. Men jag tycker att det spelar ingen roll om du är var du är ifrån. Är du svensk så tycker jag att det är helt okej att få vara stolt över det. Du ska bara veva din svenska flagga, ställa dig och sjunga nationalsången var du vill någonstans. Och jag tycker det är så hemskt att just själva nationalsången eller gå i kyrkan för skolan har blivit något rasistiskt. Det är det ju absolut inte, tycker jag. Och jag tycker det är tråkigt att det har blivit så. Och det är ju faktiskt vi svenskar som har skapat det själva. Vi har ju ingenting med invandringen i Sverige, om det skulle vara ett problem eller inte ett problem just nu. Det är ju vi svenskar som har skapat det själva. Det är ju inte några invandrare som säger till oss att vi inte får sjunga nationalsången, utan det är ju vi svenskar själva som totalt har dödat att man inte får vara patriotisk i Sverige. För mig är inte patriotiskt något negativt överhuvudtaget. Jag tycker att vara patriot är bara att man älskar och är väldigt tacksam för det landet man kommer ifrån, och man är tacksam för att man är från ett sånt fint land. Och att man är stolt att vara svensk, det är att vara patriotisk för mig. Och det tycker jag är tråkigt med Sverige, för det är ett sånt oerhört fint land och det är så oerhört bra uppbyggt med allting. Och visst, man kan betala mindre skatt.
Det är därför du bor där.
Ja, men man kan betala mindre skatt, men anledningen till att jag inte bor i Sverige, det har ju fruktansvärt mycket med min golf att göra. Alltså det som är negativt med Sverige överhuvudtaget är ju det fruktansvärda vädret. Men när de veckorna som är bra under sommaren, det har jag ju här borta ungefär 40 veckor om året, kanske. Om jag har 10 bra veckor i Sverige så har jag kanske 10 dåliga här. Och om ens 10 dåliga här, och det är ju därför jag är här. Det är ju möjligheterna för mig att kunna spela min golf och kunna satsa på det jag gör. Och alla underbara människor som hjälper den här borta, som har hjälpt mig att kunna bo billigt och liksom kunna hjälpa en med allting. Liksom man åker på tävlingar så är det oftast man får bo i folks hus som man aldrig har träffat innan. Det är en sån sak jag älskar med USA också. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på en golftävling och bara blivit inbjuden och få bo. Och här är våran kyl, ta i kylen vad du vill, här är en säng. Jag har aldrig träffat människorna innan. Den känslan har jag inte fått när man är i Sverige att det skulle hända. Att man bara får bo hos någon för en golftävling.
Men i Sverige är det lite annorlunda. Det finns en sån jätterolig bild på Facebook. Det är en liten pojke som står i dörröppningen. Och så kollar han då på sin så kallade kompis och säger: nej, men du får vänta här i mitt rum. För att nu ska jag och min familj äta.
Mm.
Och i USA då är det verkligen så liksom bara: men kom in, ta vad du vill i kylen. Ta en öl, ta en macka. Och liksom i Sverige är det mer verkligen, du vet: oh, är det okej om jag tar en smörgås? Jag är väldigt hungrig. Bara, nej, du får äta hemma. Alltså, det är en liten annan mentalitet. Och det hade jag nästan önskat att man förde in lite i Sverige. Den här liksom öppenheten som amerikanerna har. För även om amerikanerna kan göra fel på andra saker, så är det ju faktiskt väldigt hemtrevligt att umgås med amerikaner. Man känner sig väldigt välkommen. Även om det kan uppfattas som ytligt.
Det är ju väldigt ytligt.
Det är det ju. Men det är också mysigt och trevligt.
Det är ju liksom både negativa och positiva aspekter där. Det är väldigt svårt att lära känna när amerikaner på djupet. För att de är väldigt fokuserade på ytan. Och väldigt svårt att prata om sina känslor. Och sådant är det fruktansvärt svårt att lära känna en amerikaner på djupet, skulle jag vilja säga. Men just den här grejen att man åker på en golftävling. Och det är inte någon anknytning till någon. Utan man har via golftävlingen så... Många tävlingar har de housing som det kallas då. Och då är det ju liksom trevliga människor som bor kanske på golfbanan eller runt omkring som vill hjälpa oss pros som inte riktigt kommit dit än och spara pengar. Och de lagar middag till en, de tvättar åt en om man vill det. Och liksom just att de älskar att ge tillbaka till ungdomar. Och det tycker jag är fantastiskt.
Vad tycker du skiljer mest om du tar dina svenska värderingar mot de amerikanska värderingarna?
Alltså jag älskar den kombinationen jag har. Jag älskar den att jag är medveten om världen och vet vad som försiggår. För det blir man verkligen i Sverige. Det är väldigt svårt att inte veta vad som händer. Och det är, i Sverige är vi väldigt mer utbildade om vad som händer runt omkring i världen. Och det är nog för att vi är ett så pass litet land så att vi måste veta vad som händer. Nyheterna är mer, väldigt mycket mer om utrikes än vad det är om inrikes. Medan här borta i USA så känner man att man blir nästan lite dummare för... Om man tittar på Fox News så är det bara republikaner som pratar skit om demokrater och så vice versa om man tittar på CNN. Så att jag tittar nog hellre på svenska nyheter för att veta vad som händer i USA. Och det känner jag väl är lite jobbigt här borta, att man inte riktigt kan ha koll. Men det är inte alla amerikaner som är så, utan det gäller bara att hitta dem och umgås med de människorna som faktiskt är intresserade av världen. Och det är oftast de som har studerat på skola och sådana saker. Som har koll på världen lite mer. Så det är ju som allt. Man väljer vilka man umgås med och vilka man vill prata med. Och så över det så älskar jag att jag kommer från Sverige där man värderar. Och min pappa sa alltid det till mig. Att liksom, heja alltid på folk. Var alltid trevlig mot människor och var genuint trevlig mot folk. För du vet aldrig vem du träffar eller vem du kan hjälpa den dagen. Och jag har alltid levt efter det, även i Sverige innan också. Jag har alltid hälsat på folk. Och jag tycker det är trevligt. Här borta hälsar man lite mer. I Sverige blir det nästan att folk vänder sig om vad fan hälsar han på mig för. Men jag tycker det är väldigt trevligt. Och det är nog det som har hjälpt mig mest genom hela världen, i hela mitt liv. Att folk är så trevliga mot mig för att jag vill bara genuint säger hej. Bara att hej kan gå så himla långt. Och är det någonting jag liksom vill säga till folk hemma i Sverige och överallt så är det liksom att det behöver inte vara mer än ett hej. Du kan rädda en människa genom att bara säga hej. Bara visa den människan att du faktiskt ser den människan. För du vet aldrig vad den människan har på huvudet. Men om du ser ett smile och ett hej från en människa så kan det ändra hela din dag. Och det har jag levt efter hela mitt liv. Och inte vara fake utan vara trevlig mot folk. Behandla andra som du vill att andra ska behandla dig. Och det har lett till att antagligen att jag sitter mitt emot med dig just nu. Har en fantastisk fästmö. Och det har också lett till att jag har kunnat vara här borta. För att så mycket människor tycker att bara att genom att jag är en trevlig människa så händer mycket bra saker.
Jo, men precis. Och det har ju också hänt väldigt mycket i ditt liv och också i mitt liv på bara det här 1,5 året som vi har varit tillsammans. Jag menar från när vi träffades så vi bodde liksom i ett litet, litet rum på, gud. I Arkansas och vi hade liksom det, vi hade bara varandra.
Mm.
Och till och sen liksom, ja men flyttat runt och,
ja, alltså,
och sådär. Nu, det är klart liksom att det har varit...
Det har ju varit alltså väldigt mycket grejer som har hänt och alltså om man ska dra lite över den gränsen så när vi träffades så opererades ju min mamma väldigt stort för en operation för hudcancer. Och vi träffades väl 2 veckor innan det. Mamma skulle göra sin stora operation. Då hade hon redan gjort den operation. För mamma fick hudcancer sommaren 2012. Fick min mamma hudcancer. En månad innan det fick min pappa hjärtinfarkt. Jag var hemma enbart för att jag hade skadat handleden så jag skulle få en operation i Sverige. Så jag opererades i maj. En vecka efter min operation fick min pappa hjärtinfarkt. Och ungefär en månad efter det fick vi reda på att mamma fick hudcancer.
Jätteturbulent år då, med andra ord.
Precis, det här var 2012. Sen lite längre fram så fick jag även en av mina bröder testikelcancer. Och det blev nästan en väldigt liten grej av det. Just för att det var nästan, ja men du gjorde en operation och vad skönt, nu är det ju över för dig. Det var så mycket andra grejer som hände med mamma samtidigt. Så att de låg ju på sjukhus båda två samtidigt. Och under all den här tiden så har jag varit här borta. Och jag, sista gången nu då som mamma fick 2014 började hon med sin cellgiftsbehandling. Och började med den i april. Och hon hade den nästan hela vägen fram till oktober innan hon var tvungen att avsluta för att mamma inte orkade mer. Hon hade alltså fått cellgifter från april till oktober. 5 gånger i veckan cirka. Och sen 2 gånger i veckan i slutet. Och sen blev det 1 gång i veckan. Och sen så var hon tvungen att lägga ner för hon klarade inte av det mer. Och under all den här tiden så var jag och du här borta. Du var ju hemma lite över sommaren, men jag var ju här borta
hela tiden. I maj, tiden. Var hemma, ja, i Spanien.
Du träffade ju mamma i maj då, men ja, då var hon ju inte farlig än.
Nej. Du var väldigt glad och pigg.
Ja, hon var väldigt glad och pigg. Och, det var ju också samma år vi förlovade oss. Ja. Förlovade oss där i april. Det var ju precis innan, vi förlovade oss precis innan vi fick reda på att mamma var tvungen att börja med cellgifter igen.
Mm.
Då trodde vi ju att allting var okej. Då hade hon gjort den jätteoperationen där hösten 2013. Och jag träffade ju mamma då. Sista gången jag träffade min mamma var ju på flygplatsen. Ja, då var nog den absolut jobbigaste gången jag åkte tillbaka hit. Just för att då var ju både med dig och mamma. Jag visste inte hur allting skulle gå. Men då var ju mamma ganska frisk. Men sen orkade ju inte mamma längre då när hon gick bort. 8 december då var jag på golfbanan och skulle spela precis klarat första och andra seget på kvalet här borta till den stora touren i USA. Och jag var på 16 hålet och pappa ringer mig och säger att mamma orkar inte längre nu. Och jag ramlade totalt ihop. Jag låg bara fosterställning i säkert en halvtimme och bara grät och grät och grät. Och jag tror inte jag har gråtit på säkert 3 år. Och jag låg bara i en fosterställning och visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag ville bara försvinna ifrån världen. Och det var nog absolut den värsta känslan jag någonsin har känt i hela mitt liv. Och den känslan är nog fortfarande kvar på insidan lite. Men det var just den här, det enda som fick mig och egentligen få mig fortfarande att kämpa vidare var just för att min bror frågade mamma dagen innan hon gick bort om hon ville att jag skulle komma hem. Och det ville hon inte. Hon ville inte att jag skulle komma hem under hösten heller. Hon ville att jag skulle vara här borta och kämpa. Hon fann så fruktansvärt mycket glädje i att det började gå bra för mig. Och det var nog det som hon levde väldigt mycket för det i slutet. Just för att hon tyckte det var så himla kul när det gick bra för mig. Och jag är oerhört glad att jag fick ge min mamma det att jag klarade mig till finalseget, vilket jag inte har gjort innan. Hon var så himla glad då. Det var bara 2 veckor innan mamma gick bort som jag klarade det. Och jag vet om på insidan att om jag hade åkt hem så hade mamma dött genom att vara besviken för att hon hade förstört för mig. Hon hade aldrig kunnat se det från den vinkeln att jag åkte hem för att jag brydde mig om min mamma, utan hon hade bara kunnat se det från att nu så gjorde jag så att Linus inte kunde spela. Och det är det jag lever och tänker på, den känslan att det var så min mamma var. Hon hade inte velat att jag skulle komma hem. Hon dog 24 timmar inom 24 timmar efter hon hade sagt att hon inte ville att jag skulle komma hem. Och det var den människa min mamma var. Och jag är oerhört ledsen väldigt ofta för det. Du vet också hur tungt det här har varit. Men jag försöker se det, och jag börjar kunna se det från ett mer perspektiv av att jag är så oerhört glad att jag fick ha en sån underbar mamma. För det är inte alla människor som får ha en fantastisk mamma som är så fruktansvärt osjälvisk och tänker så oerhört mycket på sina barn, sin man, barnbarn. Hon älskade barn, hon älskade livet, och hon kunde verkligen se de små sakerna i livet. Det bästa hon visste var liksom att sitta och halvsnegla på tvn och sticka. Hon stickade mössor till allihopa nu, för att nu när hon hade fått cancer ville hon inte att någon annan skulle ha det. Så hon stickade alla möjliga färger till allihopa, till och med du fick väl en mössa också. Mm. Och hon stickade kläder, hon köpte kläder, hon älskade, hon levde för alla andra barnen och barnbarnen. Och det är nog det som gör ont mest, är nog att min mamma aldrig kommer få träffa mina barn. Det är nog det som gör mest ont. Och aldrig få se mig gå med dig ner för altaret och gifta sig. Det är det som gör ont. För jag fick en fantastisk barndom, men det jag ville ge min mamma är de grejerna. Jag fick aldrig riktigt ge mamma det jag ville ge henne. Och det är nog det som gör mest ont på insidan. Men jag vet att om min mamma sitter där uppe i himlen nu och hade sagt till mig att Linus, tänk inte så. Och det är så fort jag blir ledsen så pratar jag med mamma och tänker liksom hur min mamma hade velat. Min mamma hade inte velat att jag ska lägga mig ner och bara bryta ihop. Det är inte min mamma. Hon mår bra om jag kan leva och njuta av livet. Och faktiskt njuta av livet. Och inte bara fokusera så himla mycket på de sakerna man faktiskt ska göra längre fram. Utan faktiskt försöka njuta av de små sakerna i livet. Och faktiskt kunna vara glad på en spjälsäng. Och med det menar jag att det spelar ingen roll vad man har i livet. Det är inte de sakerna som ska göra det lycklig. Utan de sakerna som gör det lycklig är faktiskt de som inte kostar en enda krona. Och det är kärlek, det är familj. Det är att faktiskt förstå hur lycklig lotta man är och ha armar och ben och en frisk hjärna och kunna njuta av saker och ting. Och det är det jag vet att min mamma hade velat. Och det är det jag försöker leva mitt liv med. Så fort någonting blir negativt och jag börjar tänka för mycket, nu har vi ingen mjölk, försöker jag verkligen tänka på de sakerna att det är så smått, det är så onödigt att lägga ut energi och lägga ut negativ energi. För man har alltid ett val i livet själv om man vill vara negativ eller om man vill vara positiv. Och livet är så fruktansvärt kort och det kan ändras på vilken sekund som helst. Att det gäller verkligen att kunna stanna upp och njuta av det man faktiskt har. Och inte alltid, givetvis ska man sträva efter att komma längre. Det är det jag gör varje dag, varför jag går upp och gymmar, varför jag åker till golfbanan och tränar och varför jag fick en utbildning och varför jag vill bli bättre, varför jag vill träna, varför jag går till en för att liksom rädda mitt diskbråck jag fick i ryggen förra året. Och det är för att jag vill ständigt bli bättre. Men jag försöker också njuta av processen, av att nå dit. Och det är hemskt att det kanske skulle ta min mammas liv för att jag skulle inse det själv. Men jag tror att lite den delen av när mamma gick bort så fick jag lite av den delen av min mamma. Av henne. Att just kunna njuta av de små sakerna i livet. Och det tror jag är det viktigaste av allt. För annars så kommer du bara resa genom livet och faktiskt försöka nå drömmar. Och när du väl har nått de drömmarna så har du svårt att njuta av det ändå. Och så kommer du bara tänka, varför tog jag inte vara på mina yngre år? Så att det tror jag är det viktigaste av allt. Faktiskt.
Och sen så tror jag också att när man väl har nått en dröm så kommer det komma en till.
Precis.
Och en till.
Men jag tror inte det är viktiga. Det jag försöker få fram är väl egentligen inte att... Jag tror att drömmar är både positivt och negativt. Jag tror att om du bara fokuserar på dina drömmar så kommer du också aldrig kunna vara nöjd. Och med det menar jag att drömmar är fantastisk drivkraft, men det är också nuet.
Vad skulle du säga är lycka för dig då? Om du får generalisera lite.
Lycka för mig nu eller vad jag...
Precis, nu och framtiden.
Om jag dör imorgon så är jag lycklig människa nu. Jag har en fantastisk fästmö. Jag har min hälsa. Jag mår bra. Jag får göra det jag älskar att göra och det är att spela golf. Om jag vinner 15 miljoner dollar i en golftävling, kommer det göra mig till en lyckligare människa? Nej, det tror jag inte. Om pengar är det som ska göra en till lycklig så kommer man nog aldrig bli lycklig. Du kan hitta 15 000 miljarders miljonärer som är olyckliga. Och det är för att de har valt att fokusera på fel saker i mina ögon. Och drömmar är fantastiska, men om man ska gå igenom livet och bara jaga dina drömmar så har du nog väldigt svårt med att faktiskt leva i nuet och vara glad för det du har. Jag tror att mål är väldigt viktigt, men jag tycker att man ska drömma både stort och litet. En dröm för mig är liksom att gå ner 3 kilo i vikt. Det kommer inte ta så lång tid. Men en dröm för mig är att vinna en major. Och bli en av världens absolut bästa golfare. Det kommer ta väldigt mycket tid. Väldigt mycket träning. Väldigt mycket svett och tårar och kämpaglöd. Men jag måste även ha mål och saker och ting däremellan. Jag kan inte bara ha den drömmen långt där framme och inte ha någonting däremellan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så länge jag inte har nått den drömmen. Så om det är min högsta dröm att vara världens bästa och världens bästa golfare och vinna majors, så kan min nästa dröm vara att få barn, gifta mig, vinna en tävling i år, få min fästmö att vara lycklig, få henne att le varje dag, få henne att skratta varje dag. Det är för mig små drömmar. Men jag menar, små drömmar är det inte. De är lika betydelsefulla som de stora drömmarna, men de är lättare att nå. Och om man kan sätta sådana små drömmar framför sig, så tror jag att man kan njuta mer av livet. Och att man en liten dröm kan vara att kunna le hela tiden och kunna tänka positivt på saker och ting. Alltid se glaset halvfullt och inte halvtomt.
Och det gör man genom att känna sig till freds.
Känna sig till freds och är det någonting som inte är till freds i ditt liv, så är valet ganska enkelt. Antingen så ändrar du på det, eller så accepterar du det.
Eller så arbetar du på det.
Ja. Och givetvis att det är samma som att ändra på det för mig.
Men
om du till exempel är i en dålig relation där du inte känner dig lycklig, Men du är i den relationen för att det är enkelt. Ja, då har du ju antingen två val då. Antingen så fortsätter du vara i den relationen. Men då får du också acceptera att det inte kommer vara perfekt. Eller så väljer du att ta dig ur den relationen för att hitta någonting som är bättre för dig själv.
Eller annorlunda.
Ja. Men det viktiga är att verkligen känna att man går alltid mot de inre känslorna som där man mår bra. För mår man bra på insidan och mår att och känner att man är tillfreds med saker och ting runt omkring sig, så är det också väldigt lätt att fortsätta kämpa mot de större drömmarna. Tycker jag och tror jag i alla fall. Och det är, inte, det så, det är inte så jäkla enkelt. 100%. Jag är ingen guru på det här överhuvudtaget, men det är väldigt lätt att säga vad man ska göra. Och sen väldigt svårt att följa det. Men är det någonting, liksom jag skrev själv i min blogg, att försök gå en hel dag utan att tänka en negativ tanke. Och det tror jag är fruktansvärt få människor som kan göra det. Men hatten av till de som kan göra det. Men om du kan gå en hel dag i alla fall, försöka och tänka positivt. Och försöka le. Och om inte bussen kom så att du är tvungen att ta en annan buss.
Eller
och
hatten av till de som kan gå en hel dag, tänka en negativ tanke, omvandla den till en positiv tanke, göra någonting åt det och bli glad. Mm. Så skulle jag nog säga istället.
Ja, alltså var inte passagerare till din hjärna utan var föraren.
Mm. Var huvudpersonen i egna liv.
Ja, helt enkelt. Precis. Och låt inte din egna hjärna styra dig, utan styr din egna hjärna. Mm. Du är i full kontroll över ditt egna liv. Mm. Det är det absolut viktigaste, tror jag, av någonting. Mm. Var i full kontroll över ditt egna liv och vad du vill göra. Och var inte egocentrisk på det sättet att du är taskig mot andra människor för att det är du som är viktigast. Inte det jag menar, utan om du har negativa tankar eller har negativ energi runt omkring dig, så ändra på det. Mm. Det är inte svårt. Det kanske låter svårt, men det är inte speciellt svårt. Vet du skillnad mellan rätt och fel, så gör rätt. Det är väl enkelt, alltså det är inte så fruktansvärt svårt. Men det är väldigt svårt, för jag tror väldigt mycket människor inte riktigt tänker på att det är de som är den största motståndaren i sitt egna liv i en själv.
Nej, för ibland kanske man tänker att det är enklare att ta den lätta utvägen.
Mm.
Och då sätter man ju också fällben på sig själv.
Absolut. Och då gjorde du det valet.
Mm,
men du har ju alltid ett val att ändra på det valet du har gjort. Givetvis, mördar du någon? Nej, då är du tyvärr så att du åker in i fängelse. Mm. Men om du väljer att inte gå till gymmet för att du inte orkar, eller för att du känner att men jag kan gå dit imorgon, ja, men då kanske du inte kommer gå ner de kilorna om du har den inställningen. Om du har valet och vet vilket du egentligen bör göra. Om du då följer den första instinkten, så är det, så vet du själv om att det är rätt. Och det är egentligen så man alltid går, från att gå till gymmet eller till att tänka positivt. Var liksom din egna, var den som är chef i ditt egna liv. Och det är inte så jäkla lätt. Och jag skulle vilja säga att jag hoppas inte någon människa behöver känna de känslorna som har hänt mig under de här senaste åren. Jag hoppas att man kan få kvar sin mamma och sin pappa och älska dem så länge man bara kan. Men det ska inte behöva ta en tragedi egentligen för att man ska ändra sitt tankesätt.
Och inse
vad man har. Det ska inte behöva göra det. Och det är nog det absolut viktigaste egentligen i livet. Det är ju faktiskt att man mår bra på insidan. Det handlar inte om att ha en snygg bil eller en stor soffa eller stor tv eller vad det nu kan vara. För det där är egentligen bara materiell lycka.
Precis, utan har du föräldrar som har funnits där för dig och varit där under din uppväxt och stöttat dig. För det finns så många människor som har faktiskt växt upp i en dålig familjebild. Eller växt upp med föräldrar som har varit elaka. Tänk dig så här, om du har haft helt fantastiska föräldrar och du har haft en bra uppväxt, hylla dem.
Mm.
Hylla dina föräldrar. För de har varit där för dig när du har varit ledsen. De har stöttat dig genom ditt liv.
Mm.
Torkat dina tårar.
Mm. Och det är också det att har man haft fantastisk uppväxt, så har man nog svårare när problemen kommer. Och så är det tyvärr. För har man aldrig fått facea några problem, så blir det ofta svårt när man väl får det. Och de som har haft tuffa uppväxter och inte haft det lätt i livet har nog kanske lättare att tänka glaset i halvfullt. Just för att de är väldigt mer alltså, tillfreds. Till exempel om du tar en människa som har bott under en hydda i Afrika och ger han liksom ett helt vanligt liten lägenhet i Göteborg och ger honom mat på bordet och kunna åka buss och kunna gå in i ett bibliotek och kunna ha ljus när han vill. Kunna sätta på en lampa, kunna se på en TV. Alltså människan skulle ju vara helt till extas över de här grejerna som vi har verkligen sett som en självklarhet i hela våra liv. Och det är också det, människan är fantastisk med det där och det finns väldigt många undersökningar just med det att vi, människan ska alltid se att vi vill ett steg längre fram. Just för människor i Afrika, inte överallt i Afrika, men vi säger det i småbyar så är deras största problem att få mat. Det är deras största problem. Och sen så kanske vi flyttar oss över till vi säger någon krigsby i Afghanistan där de har mat men de vill gärna kanske ha ett tak. Ja. Och sen så flyttar vi oss kanske över lite mer in i Europa där de vill gärna ha, men de vill gärna ha så att de faktiskt kan gå på bio. Och sen så flyttar
ha
vi oss
hemma, ett, bio hemma.
Ja, eller kanske ha en TV hemma, liksom ha sin egna bil och sådana grejer. Och sen kommer vi till västkulturen här nu då där vi liksom, jag vill gärna kunna åka till min resa till Spanien och ha min iPhone nu. Jag vill ha den nya sexan. Och att vi alltid ständigt inte är nöjda med någonting vi har. Utan vi alltid människor, det är en drivkraft.
Mm.
Men det är också det jag har pratat om väldigt mycket om just med processen. Och vara glad för det man har.
Precis,
och,
men tror du inte också det är lite jägaren inom oss? Jag menar, människor är ju jägare. Vi är ju födda jägare.
Mm.
För att överleva. Kan det inte ha med det att göra? Vi vill alltid sträva och egentligen ha det med våran överlevnadsinstinkt att göra.
Ja, och jag kan ju vara avundsjuk på människor som kanske lever i en by i Afrika. Där livet är så fruktansvärt enkelt. De har ingen skattegrej de ska skicka in.
Så kan du inte tänka.
Nej, men alltså,
de byarna har ju andra problem. De har könsstympning. Jag menar, de tvingar unga kvinnor i 12-årsålder att bli bortgifta. Jag menar, de kan sälja flickor som de kan sälja jätter, liksom. För att få mjölk på bordet.
Absolut.
Jag förstår. Tycker jag att det var fel.
Jag förstår ditt tankesätt. Jag menar i alla fall att livet är väldigt enkelt. Jag säger ju givetvis är det hemskt med de byarna, men jag snackar om de byarna där deras viktigaste grej är att skaffa mat. Och så har de skaffat mat så är de glada och nöjda med att de har mat. Och på det sättet, livet är ju väldigt enkelt på det sättet. Och för oss är ju inte livet så himla enkelt. För att vi alltid strävar till att komma till en viss, en längre fram. Och det är det jag menar just med.
Eller så är det bara för att vi gör livet svårare än vad det faktiskt är.
Och det är ju det jag menar med processen. Det är det jag menar med processen, att vara glad där du är nu och faktiskt sätta dig ner, njut av att du har tak över huvudet, njut av att du faktiskt kan äta, sova.
Äta dig mätt, har en papperskorg som man behöver gå ut med varje dag och slänga i soporna för att man lever i en sån välfärd. Ja, vi ska njuta av det.
Ja. Det är det jag menar med processen och vad har dina drömmar men samtidigt vad tillfreds med faktiskt hur lycklig lottad man är. Och det är svårt.
Hur ser du på din karriär idag?
Jag ska säga att jag är väldigt positiv med min karriär. Att jag har ju nu då web.com-status som är undertoren till PGA-toren. Jag kommer åka nästa vecka till Louisiana för att försöka få full status på denna touren. Jag känner verkligen att jag är på väg i rätt riktning och golfen varje år har jag blivit lite bättre.
Ja, idag givetvis. Spelar du ju superbra.
Ja, idag spelar jag väldigt bra och känner väl på något sätt att jag är på väg åt rätt håll. Jag hade önskat givetvis att jag hade kunnat ta ett steg, väldigt stort steg framåt. Men jag har inte gjort det, men jag är väldigt nöjd att varje år har jag faktiskt blivit bättre. Jag har blivit bättre på att slå olika golfslag. Jag blir bättre hela tiden på att tänka mentalt på banan. Jag är ju min egna, jag är ju min egna bromskloss i det att jag blir för mycket, att jag vill det för mycket. Och jag försöker leva precis som jag säger nu i processen och vara nöjd där jag är och njuta av där jag är någonstans. Och det är väldigt svårt när man är en idrott där jag är. Och livet blir rätt stressat när man inte riktigt vet vad man ska vara nästa vecka.
Det är väldigt och såklart också schema. Med den mentala inställningen.
Ja, och... Men det blir ju givetvis så när man är i det här stadiet. Jag inte vet, kommer jag med på nästa veckas tävling? Kommer jag inte med på den? Ska jag åka ändå? Ska jag åka och spela kvalet i tävlingen? Om jag inte kvalar det, ska jag åka till den? Det blir väldigt mycket frågeställningar. Men samtidigt är jag ju glad att jag ens kan ställa mig den frågeställningen. Att jag har tagit mig så långt att jag faktiskt har en chans att komma med på de större tävlingarna. Och det är ju fantastiskt på ett sätt. Och det är det jag försöker tänka mig in. Att jag är ju glad att jag är där jag är. Jag spelar väldigt bra, jag har höjt min nivå. Just nu gäller det ju bara liksom att släppa och bara njuta av situationen så kommer resultaten komma.
Vilken är den största tävlingen du varit med på? Eller den största erövringen?
Jag skulle nog säga när jag fick spela Europatouren i Sydafrika. Jag fick en inbjudan via en väldigt god vän, Mattias Grönberg. Som hjälpte mig och fick en inbjudan ner dit och... Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Jag hade aldrig varit så långt bort. 16 timmars flyg från Atlanta till Johannesburg. Och tagit mig dit själv utan någon annan med mig. Och,
det är ju väldigt starkt.
Ja.
Och Johannesburg också som är så pass farligt. Så är
ja,
det ju...
jag blev ju nästan rånad. När jag kom till flygplatsen så var det en kille som jag trodde var taxichaufför. Fast han var inte det. Som tur var kom de riktiga taxichaufförerna och nästan... Jag inte slog ner den här killen men tryckte bort honom och tog mina väskor till en riktig taxi. Och då fick jag reda på att han var ingen taxichaufför utan det är väldigt många som låtsas vara taxichaufförer för att ta dina grejer och förhoppningsvis inte mörda dig. Så det var ju en uppvakning. Men jag kom dit och om än då slutade 20 min första Europatourtävling, spelade väldigt, väldigt bra. Tappade väl lite på slutet där. Men då kände jag verkligen att jag var på gång. Sen tyvärr fick jag ju min handledsskada precis efter det. Och var borta ett helt år. Och sen
hur skadade du handen? Vad var det som hände?
Jag hade lite känningar lite då och då. Men jag stod på driving range och tränade. Och så bara kände hur det smällde till i handleden. Och fick så jäkla ont. Och visste inte vad det var. Och tänkte att jag isade och går hem och ser om det känns imorgon. Kändes värre. Slut så gick jag och fick en magnetröntgen och visade sig att jag hade två bristningar i ledbanden som gjorde att de var helt uthöjda så att benen, det var ben mot ben när jag slog.
Kan man säga att en bristning i ledbanden är bättre än att ledbanden har varit av?
Nej, det är värre.
Tvärtom.
Värre. Okay. Mm. När man får en bristning i ledbanden så blir det att ledbanden blir uttöjda och sitter inte riktigt. Och det är väldigt svårt att gå in om ledbandet är helt av. Egentligen hade det varit bättre för mig att de gick in och hade den gått av, hade de gått in, satt ihop dem igen så 8 månader kanske så hade jag varit tillbaka och stark. Men för mig visste de inte riktigt liksom okej, men du gör det här och sen kom jag hem till Sverige och då visade sig den till magnetröntgen, då hade de kanske växt ihop och sen gjorde jag en ortoskopi för handleden där de går in med och kollar i handleden och då var det väldigt... skrapigt, mycket brosk runt grejerna och det var väldigt alltså, som en gammal skorv i bil kan man väl säga på insidan.
Precis, precis.
Så det tog mig då 11 månader innan jag kunde slå en golfboll igen.
Och jag fick men det var det värt? På. Det var
ja,
värt
det är absolut
vänta.
Värt. Och jag har ju fortfarande lite problem med den idag. Jag får ju tänka på vad jag gör i gymmet och vad jag inte ska göra. Sen fick jag ju diskbrock i ryggen förra året. Jag var blandat med golf och gymmande. Jag har haft små ryggproblem men aldrig sådana stora ryggproblem. Så jag fick diskbråck mellan L4 och L5 i ryggen. Plus att jag fick då ischiasnerven som krämdes ihop. Så att jag hade grava smärtor nere både höger och vänster ben. Så att för att ens kunna spela kvalet förra året så fick jag 3 kortisonsprutor i ryggen. En i september och 2 fick jag i oktober för att ens kunna spela golf. Jag hade ju problem nästan att ta mig ur sängen ibland och... Det gjorde väl egentligen på ett sätt att jag brydde mig inte så mycket om hur min sving var. Jag gick bara ut och spelade golf liksom. Och Nu har jag ju fått tillbaka, nu är jag ju faktiskt ganska bra i ryggen och känner att jag, men det är ju för att jag tränar och tänker på det hela tiden. Så att det här är väl egentligen då efter att jag slutade college 2011. Och med allt som hänt så är det här egentligen första året. Sen 2011 jag faktiskt kan spela förhoppningsvis en hel säsong utan skador.
Och då måste man också säga att det är väldigt bra första säsong. Att faktiskt ha conditional status på webbrottkontoren.
Absolut. Och jag är jättenöjd och jätteglad och väldigt exalterad. Nu börjar ju säsongen ordentligt här nu då nästa vecka. Så att det ska bli fantastiskt kul att åka ut och tävla och njuta av det. Och ta ett steg upp. Och sen när jag har tagit det steget så tar jag ett till och ser processen och vara nöjd och vara i processen. Och bara njuta av faktiskt vad jag får göra. Så mitt arbete är ju helt fantastiskt egentligen.
Om det sitter någon tjej eller kille där hemma nu och kanske har precis samma dröm som du har om att bli golfproffs eller fotbollsproffs eller vad det än är. Vad har du för tips till dem?
Den där är tuff. Den har jag fått och jag försöker alltid svara den här på ett bra sätt. Jag skulle vilja säga att var inte rädd för att gå din egna väg. Och förstå att vad du än vill göra så krävs det nästintill bara vad du känner själv och vad du vill göra. Och har du drivkraften till att kunna träna när det är dåligt väder och förstå att det tar tid. Och förstå att det tar tid att träna och göra det. Jag har hållit på nu 17 år med golf och jag ser ljuset i tunneln nu. Men jag älskar att varje steg av det. Jag har aldrig haft en tanke på att göra något annat än att spela golf. Har du den känslan att det är det du vill göra så gör det. Och hitta vägar till att göra det. Jag hjälpte till i mina föräldrars bageri hemma för att kunna betala i början. Jag har hjälpt andra människor att måla deras hus hemma i Arkansas. Jag bodde där för att kunna få lite extra pengar till att kunna leva. Alltså bara försök se dig själv. Och är det där du vill vara? Är det där det du vill göra? Så kämpa med det. Och förstå också att det är uppgångar och nedgångar liksom.
Och som vuxen då? Om man har ett barn som säger, hela tiden pratar om att men jag vill rida när jag blir stor och jag ska bli nya Malin Bajard eller jag vill bli nya Linus. Hur stöttar man dem?
Jag skulle nog vilja säga att det intresset barnen vill göra själva, låt dem göra det. Jag tror att det introducera barn till barn till olika saker. Våga introducera dina barn till olika sporter. Intressera kanske de inte bara till det du själv tycker är roligt. Mina föräldrar spelar ju inte golf. Pappa var ju hockey. Jag spelade hockey i 10 år. Men jag hade aldrig den drivkraften till att bli duktig i hockey. Jag tyckte det var kul men jag tyckte inte om processen. Jag tyckte inte om... Jag älskade att spela match men jag gillade verkligen inte träningen. Golfen var ju den drivkraften jag hade själv. Jag vill ju spela golf. Och mina föräldrar hade ju ingenting emot det överhuvudtaget. Men det var inte de som introducerade mig till golf. Men sen var de ju så fantastiska att de hade ju ingenting emot att jag spelade golf. Utan de gjorde ju allt de kunde för att hjälpa mig och köra mig och fixa klubbet till det jag ville ha. Så det tror jag var väldigt öppna mot vad dina barn vill göra. Men sen låt alltid dina barn prata för sig själva. Jag ser alldeles för många när jag har hjälpt till med ungdomsträningen att föräldrarna gör nu så här och Hampus han är så duktig på detta och han är så här och så ser man barnen står i bakgrunden och faktiskt inte tycker det är speciellt kul.
Om inte barnen är speciellt bra då? Om det de älskar med, om de älskar det de gör fast de är inte så bra. De kanske inte har så stor talang. Hur tacklar man det?
Talang är ett väldigt överdrivet ord skulle jag vilja säga. Talang är verkligen någonting skaffa dig genom hård träning. Det finns oerhört många exempel på människor som inte hade någon talang överhuvudtaget men blev världsbäst på det de gjorde.
Så man kan säga att allting handlar om den inre drivkraften och, den, och sin egna passion till vad man väljer att göra i livet.
Precis. Mm. Och vad man än gör i livet så måste man ju kämpa. Det spelar ingen roll om du jobbar på ICA eller om du är golfproffs. Du måste ju ändå ta dig dit och göra de grejerna du vill göra. Man kan inte alltid göra precis det man vill. Jag förstår att många människor jobbar med saker och ting som de kanske inte tycker är kul. Men då har man ju alltid ett val.
Precis.
Du har alltid ett val om du vill gå tillbaka till skolan och göra det du vill göra. Och det finns alltid 1500 miljoner olika ursäkter till att inte göra vad du vill göra. Men det är ju återigen som vi har pratat om nu att det är ju upp till dig. Det är inte upp till någon annan. Och bara för att någon annan människa håller med dig att det är inte rätt att gå tillbaka till skolan så behöver inte det betyda att det är rätt. Om du låter andra människor ta dina beslut så kommer man ju ingen vart någon gång. Om du väljer att ta dina egna beslut så kommer du ju komma någonstans.
Mm-mm.
Och det är nog det viktigaste. Och det är samma med barn. Att låt barnen prata för sig själva. Ha tålamod. Vissa barn vill inte prata så vet mycket om de är yngre. Men om föräldrarna alltid ska prata för dem och prata om hur bra de är eller vad de ska göra och nu gör vi så här. Och, men berätta nu och så berättar han inte och så berättar du istället. Ha tålamod. Låt dina barn. Och jag tror att det är det viktigaste man kan lära sig som ung, det är att kunna prata för sig själv. Och faktiskt kunna ta sina egna beslut. Och det fick jag alltid göra, men det var väl väldigt mycket med för att jag var som jag var. Att jag hade inga hämningar överhuvudtaget. Och det är ju inte alla som är sådana liksom. Men mina föräldrar hade ju mycket tålamod. För jag pratade ju för mycket. Jag gjorde ju för mycket grejer kanske. Men jag fick alltid fixa mina egna. Jag bokade mina egna hotell när jag var 12 år gammal. För att åka till golftävlingar. Jag sa bara till mamma och pappa att nu ska vi hit. Jag ska till den golftävlingen. Och det hade ju mycket att göra med för att mina föräldrar kunde inte internet. Så de visste inte hur man skulle anmäla sig. Men alla andra mina kompisar, deras föräldrar anmälde ju allting för dem och sa att nu ska du spela den tävlingen. För mig var det ju tvärtom. Jag bestämde vilka tävlingar jag skulle göra. Och det tror jag är liksom att mina föräldrar sa, vad ska du spela nu? Ja, jag ska spela här. Och jag tror att det är liksom, oavsett vad barnet ska göra, så tror jag att det är väldigt bra att låta barnet ta eget ansvar.
Precis,
och låta
men barnen också, göra misstag. Du, där hade ju inte du något val. Du visste att ska jag åka på den här golftävlingen, då måste jag lösa de här sakerna själv. Mm. Annars blir det ingenting.
Nej.
Så på ett sätt var det också ett bra uppvaknande och en bra start för dig.
Ja, fantastiskt bra start. Ja. Men det jag menar är att
att låta dig, även om det inte var medvetet ge Linus eget ansvar, så blev det.
Precis.
Linus, men det jag menar med eget tipset ansvar.
Då till exempel så säger jag att om föräldrarna är så ivriga att de ska spela tennis, så vill de spela tennis. Och istället då att säga, nu har jag anmält dig till den här tävlingen. Utan låt barnen då, om de är tillräckligt ålder, att vill du spela den här tävlingen? Hör från dina barn att det är de som faktiskt vill. Och vill du spela den här tävlingen, låt dem vara med när du anmäler dig och visa hur man anmäler sig. Och se till att nu får du ha koll på ditt egna schema. Nu får du visa mig att du har koll. Och kanske ställa de kraven till barnen då. Att jag kommer hjälpa dig. Jag kommer köra dig var du vill. Jag kommer hjälpa dig med de sakerna. Men du får visa mig att du vill. Och det tror jag är det viktigaste. Och det är nog där man ser om de faktiskt vill. Vill de spela tennis så kommer de vilja anmäla sig till tävlingar. Sen om de inte kan och vet exakt. Det har inte med saker
nej, att precis, göra. Nej, precis. Då kan man vara där som förälder och stötta och hjälpa till.
Men liksom låt dem göra sitt egna schema. Och se till att det är faktiskt det barnen vill. För många tror att barnen inte har, liksom, kanske men de vet inte riktigt. Jo, barn vet vad de vill.
Precis.
Barn vet vad de
vill. Och definitivt med dagens teknologi. När precis. De är 2 år och får sin första iPad. Liksom.
Ja, och barnen vet vad de vill. Men det jag tror är det många föräldrar kanske vill är liksom att de ska hjälpa dem. Men det blir att de hjälper dem på ett sätt istället.
Mm, mm.
Att ta inte alla besluten barn utan låt dem ta sina beslut själva. När det gäller sådana saker. När det just gäller idrott eller vad som helst. Om det är ridning, målning, ballett, yoga. Eller vad det är de ändå vill göra. Givetvis kan du introducera dem när de är tidig ålder till olika saker. Och se om de tycker det är roligt. Liksom. Och gå runt och göra alla möjliga grejer. Alltså jag hade önskat att mina barn hade älskat friidrott till exempel. För det är en fruktansvärt fantastisk alltså, att lära dig kroppskontroll. Träning som du kommer att ha med dig hela livet. Men jag kommer inte att tvinga mina barn att hålla på med friidrott om de inte vill.
Jag ska bara inflika lite snabbt Linus framtida barn pratar om. Så det inte blir några missuppfattningar. Ja.
Och då vill jag inflika våra framtida barn.
Ja, älskling.
Men just att det är nog väldigt svårt. Jag sitter här och säger det nu. Så här ska man göra. Och det är säkert, kommer jag säkert göra alla de här misstagen själv också.
Precis, men det är helt okej.
Men
okay.
Då hoppas jag att någon annan kanske säger vad jag säger nu till mig.
Ja.
Så att jag gör rätt.
Påminner dig. Jag sparar podden.
Ja, jag lyssnar på den här podden om 5-6 år kanske.
Ja.
Men det tror jag, jag ser det väldigt ofta på golfbanan. När man ser små barn och ungdomar. Att man ser på dem som faktiskt vill vara där. Det är så tydligt. Man ser på dem som tycker det är kul. Och man ser på dem som är där för att det är deras föräldrar som vill att de ska vara där. Och det tycker jag att det är nog säkert jättesvårt att se det själv som förälder.
Men då speciellt om man har ett brinnande intresse för sporten. Då vill man ju inget hellre än att... Liksom, men lilla Moa, nu åker vi till stallet. Eller lilla Pelle, nu åker vi till golfbanan här. Man vill så gärna liksom föra över det man har själv.
Idrotten är helt fantastisk. Mm. Idrotten, och det jag älskar med golf, det är att du lär dig att vara ärlig. Mm. Du lär dig att ta i hand. Du lär dig att spela med dina motståndare. Du lär dig att förlora, du lär dig att vinna.
Möta människor i alla åldrar.
Du möter människor i alla åldrar. Du får lära dig att hälsa på folk, skaka hand. Och det är därför jag älskar golf på det sättet att det är väldigt mycket som livet. Det går väldigt upp och ner. När det går upp går det bra och då är allting perfekt. Och när det är nere, då är det tungt. Men det är där när det är nere. Man lär sig aldrig någonting att vinna. Man lär sig bara att förlora. Mm. Och kan man lära sig av sina misstag och försöka göra om det och tänka, vad gjorde jag fel den här gången? Som till exempel idag. Vi var på 18 hålet idag. Jag är 6 under par och går in för sista hålet. Jag såg en drive lite vänster. Jag känner själv att fan, jag vill komma till 700. Det är ett par 5 hål. Jag tar en risk. Den går inte vägen. Istället då för att tänka, om jag spelar ut mig här nu, står upp den här någonstans när jag nu gör ett par och tar min 600-runda. Nej, då försöker jag vara lite mer aggressiv. Du som är som utstående sa till mig, ska du verkligen göra detta? Och jag säger, jo men det här känns rätt. Och det är det jag menar. Att det är
där, såg allt, ju jag, där såg ju jag en annan, precis, som utomstående där ser jag att ta den säkra vägen, ja. Gå ut på par, gå ut 6 under, ta denna 18 hål på par och var nöjd med det istället för att försöka pressa.
Precis, och det gjorde jag då, så gjorde jag till slut en fruktansvärt bra bogey om och men, och vilket är ett över par och gick på 5 under, vilket 67, det är ingen dålig runda.
Det är en jättebra runda.
Det är en bra runda liksom.
Men jag spelade otroligt bra.
Jag hade kommit 2 istället för 3.
Ja, precis.
Men där är precis samma som i livet, är att jag visste ju egentligen vad som var rätt.
Ja, och vad du skulle göra. Men du var ivrig och du ville så gärna.
Och det funkar ibland att ha väldigt höga tankar och väldigt och satsa mycket. Liksom. Men ibland så gäller det att veta, och det är ju precis som livet. Ibland gäller det kanske att veta om jag gör detta så blir det bättre i det långa loppet.
Precis, och nu vet du att nästa gång du är i samma kniviga situation kan du tänka tillbaks på den här stunden och känna, nej fan, nu spelar jag säkert denna gången.
Och det är precis så. Det är därför jag älskar sporten. Mm. För jag lär mig hur jag egentligen ska hantera livet. Och jag lär mig hur jag ska hantera min sport. Och säger jag inte att alla barn ska spela golf. Men jag tror att det är en fruktansvärt bra sport. Just för att lära dig. Och ta i hand. I prata med människor.
Se
prata
dem
med
ögonen.
Äldre människor. Se dem i ögonen. Prata med människor runt omkring dig. Alltså man lär sig väldigt mycket av det. Och det hjälper dig oavsett om du ska jobba i business. Eller vad du än vill göra i livet. Så är det en fruktansvärt bra grund.
Eller jobba på ICA.
Ja, det spelar ingen roll vad man vill göra. Det är ingen människa är sämre eller bättre oavsett vad de gör. Det är ingen människa som är sämre och bättre på vad de har.
För vi behöver alla människor.
Ja, och det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på bankkontot. Jag lovar dig att det finns folk som jobbar på ICA som är gladare än människor som har miljoner på kontot. Jag lovar dig att det finns så många människor som är... Och det spelar ingen roll. Bara för att du inte har målen att bli miljonär behöver inte det betyda att du inte har drömmar. Det är ju fantastiskt. Vissa människor är nöjda. Jag gillar att ha mitt jobb 8-5. Jag gillar att jag kan bo i Kungsbacka till exempel. Och kunna gå till jobbet 8-5, kunna ha mina 4-5 veckors semester på sommaren. Det är absolut inget fel med ett sånt liv. Det är ju fantastiskt. Det är ju egentligen mycket enklare liv än vad jag lever. Mm. Där jag inte ens vet vad jag kommer vara i juni.
Mm,
jag kan
precis.
jag kan vara i Kina, Sydamerika, USA eller Sverige. Eller Europa, jag vet inte.
Nej.
Det här är inte ett liv för alla.
Nej.
Och alla tror att som väldigt tråkigt med golfen
att,
i Sverige.
Alla tror att din livsstil bara är glassig.
Nej, och det
så
är det.
Jag har ju fått en helt annan insikt i golfen. Hur mycket slit och tårar och, men också glädje det ger tillbaka.
Och det är väl det jag tycker är lite tråkigt med media i Sverige. Att de inte visar mer från sådant. Att de visar bara då nu Henrik Stenson hur liksom mycket pengar han har och han vann det här och det här och det här och han åker privatplan och allt sånt där. Jo, men han har ju gjort en resa, han är 36 nu liksom. Han har gjort en resa och spelat golf.
Trebarnspappa
ja. Tror jag han är nu. Han har ju gjort en resa, han har väl hållit på med golf kanske i 26 år.
Precis.
Och nu har det börjat gå åt rätt håll de senaste åren.
Precis.
Och han har levt precis det livet jag gör när han var yngre. Och det är så många andra golfare som lever precis det här livet jag gör. Det finns många i Sverige, det finns många i USA, det finns många över hela världen. Som till exempel när jag tog mig till finalsteget nu så kanske det var 5000 killar kanske som började på från första steget. Och sen var det andra steget och sen tredje och sen fjärde steget. Och då var jag en av de 150 som tog oss hit. Jag slutade 80 av 5000 då kanske. Och alla de killarna har exakt samma dröm och lever exakt samma liv och försöker ta sig in, tävla. Och det finns bara 125 stycken på PGA-touren som har fullt kort varje år. Man vill ta sig in bland de 125 spelarna. Och man kan inte leva speciellt glassigt. Du kan inte liksom ta dina 5 veckors semester. Om du tar golf är ju en sån sport som håller på hela året. Så normalt sett så reser man kanske 30 veckor om året, 30-35 veckor om året. Och då är det liksom, du reser på måndag, du spelar in på tisdag, sen en pro-am på onsdag, sen en tävling torsdag till söndag och sen reser du på måndag och så håller du på och så. Och i andra idrotter så har du dina 4 månader kanske du håller på och sen är du ledig. Men så är det inte i golfen. Det är liksom en process som nästan aldrig slutar. Du skulle kunna spela, det finns 50 tävlingar på 45 på PGA-touren och 50 på Europatouren. Du skulle kunna spela nästan till varenda vecka om året. Och det är ju så det är. Att du får kämpa och jag menar, du vet ju mer än något att du får ett fruktansvärt tålamod. Att vi inte kan leva ett vanligt liv. Och folk tror liksom, men du får göra det här och det här. Jo, visst, det får jag ju. Men det är ju inte så att det kommer gratis. Och jag tycker det har varit roligt om svensk media kanske hade liksom uppmärksammat golfen lite eftersom de kanske uppmärksammar fotboll och hockey liksom just med processen, hur hårt arbete det faktiskt är. Och inte bara visa de här liksom toppspelarna som Henrik Stenson eller Jonas Blixt eller David Lindmer liksom, men de kämpar ju fortfarande oerhört mycket. Och just att det är inte glamour hela tiden. Jag ska aldrig byta ut det mot något annat, men det är tungt. Man går upp på morgonen, man tränar och sen åker man till golfbanan och så tränar man där. Så kommer man hem och så kanske man åker till gymmet igen. Och så, okej, imorgon ska jag resa så åker man dit på en lördag så är det inspelat söndag och så håller man på så liksom. Kommer
jo,
hem
precis.
I 2-3 dagar.
Och det reagerar också på i början när vi började dejta varandra och jag började komma till USA. Mm. Det var ju verkligen att jag är ihop med en elitidrottare.
Ja.
Just för att du går upp klockan 8 på morgonen, du åker till gymmet.
Sent.
Sent, men alltså, jo, precis, men alltså, okej då, du går upp 7-6 på morgonen, äter frukost, fixar ordning, du går utanför dörren klockan 8 då, kan man säga så, är det mer rättvist? Precis, sen är ju du bort en hel dag, du kan komma hem 5 på kvällen, 6 på kvällen ibland också, och då har du liksom varit på gymmet, varit på golfbanan, varit hos fysion, alltså liksom, och gjort det här, och det är dag ut och dag in, och jag kan inte direkt säga att du har någon, woohoo, nu är det fredag, nu går vi ut och dricker öl. Utan det är inte så ditt liv ser ut.
Nej.
Utan du tar aldrig rast.
Nej.
Och det är också viktigt att lyfta fram liksom att vill man dejta någon som är elitidrottare eller vill man satsa på att vara en elitidrottare själv. Ja, men då är det det som gäller. Det gäller att gå upp tidigt på morgonen, komma hem sent på kvällen och kanske avstå den där roliga festen eller avstå den där ölen på en fredag, för att du ska upp 6 på morgonen på lördag och på söndag igen och göra det du gjort dagen innan. Och det är år ut och år in. Och jag menar, den mentala styrkan att göra detta, det är det faktiskt inte alla som har. Och det är ju också en gåva.
Jo, men det är det ju. Och den är jag oerhört tacksam för. Och det är ju fantastiskt kul. Det är ju fantastiskt roligt när man ser resultaten och när man kommer framåt. Och det är klart att det har varit underbart att kunna tänka att vecka 28 är jag ledig. Vecka 28, 29 så åker jag dit. Det kan man när man väl har tagit sig hela vägen, som typ Henrik Stensson har gjort. De planerar sina scheman och de kan spela precis när de vill och vilka tävlingar de vill. Så de har helt klart i året vad de vill göra. Så att givetvis, deras liv är ju bra mycket enklare än vad mitt är. Men för att jag ska komma dit så måste jag ju träna nästan hårdare än vad de gör.
Mm,
om vi tränar lika mycket så kan inte jag förvänta mig att bli bättre än vad de är. Jag vill ju inte bli Stensson, jag vill ju bli bättre än Stensson. Och jag vill inte, jag vet att jag kan ha potential och jag vet att jag har potential att vinna på PGA-touren. Men då måste jag ju också lägga ner arbetet för att kunna vinna på PGA-touren. För så är det. Om inte jag lägger ner arbetet så finns det någon annan som gör det. Så är det ju. Bara för att jag tar vila en dag betyder ju inte det att de andra 4999 killarna vilar den dagen. Och så är det ju. Och det är klart att man måste ta vilodagar ibland. Och det gör jag ju. Men de är ju inte ofta.
Nej.
Jag har inte en hel, jag har inte 2 dagar lördag söndag ledigt som de flesta tar liksom.
Ibland får jag bromsa det lite.
Ja, och det är ju bra.
Mm.
Men så är det ju. Alltså att, och jag vill inte byta ut det mot någonting annat.
Nej, och det ska du inte heller.
Och nu har jag ju fått min namn på min golfbag också. Så det är ju fantastiskt. Nej, men skämt åsido. Jag älskar mitt liv.
Mm.
Jag älskar det. Och jag älskar det med dig också.
Mm. Jag älskar också mitt liv med dig.
Och jag är så oerhört tacksam att jag får göra vad jag gör. Och kan jag inspirera någon till att göra vad som helst.
Precis, och följa sin dröm och sin inre målbild.
För livet är alldeles för kort för att tänka, vad hade det kunnat bli om jag gjorde det? Det är min värsta rädsla i livet. Är att jag ska tänka tillbaka när jag är gammal. Vad hade hänt om jag gjorde det istället? Det är min värsta rädsla. Och det är nog den som driver mig mest. Att jag tror att tänk så att du tänker och pratar med ditt gamla själv, alltså när du är gammal. Och hade du ångrat om du inte tog det här beslutet nu? Om du säger ja till den frågan så ta det beslutet.
Ta alla chanser du kan.
För livet är så kort.
Mm. Och chanserna kommer inte igen.
Nej. Och livet är så alldeles för kort och alldeles för skört för att inte våga göra det man egentligen vill.
Tusen tack Linus. Vad kul det här har varit att få sitta ner och prata med dig lite om.
Tack själv.
Det här.
Det har varit jättekul. Det är fantastiskt roligt att vara med i det som du faktiskt gör.
Min podd.
Ja, jättekul.
Kul. Tack. Tusen tack till Linus Gillgren och hans medverkande i detta avsnittet av veckans selfie. Jag kommer inte avslöja vem som är nästa veckas gäst. Utan håll öron och ögon öppna. Tack så jättemycket. Mitt namn är Klara Fält.
But most of all, you stay classy, planet Earth.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.